rullar vi igång avsnitt 261, Jonas.
I påsktider, men också i mer än så, i coronatider.
Ja, verkligen. Det här är lite obehagligt för mig. Jag har inga hörlurar på mig.
Nej.
Jag brukar ju sitta här och displaya ljudet liksom i mina egna öron. Så att,
Men efter 260 avsnitt så jag är full av tillförsikt att du har bra koll på inställningarna på vår lilla mikrofon faktiskt.
Ja, men jag hoppas att det kommer bli bra ljud. Det som är lite konstigt är att höra sig själv så här i rummet. Jag brukar ju vara en tredje person för mig själv när jag lyssnar samtidigt som jag pratar.
Jag hade ju tyckt att det var extremt obehagligt.
Det var det ju också inledningsvis när vi gjorde podd. Sen har ju den rösten jag hade i mitt huvud innan vi började podd, den är ju bortblåst. Jag har en helt annan röst nu efter vi började podd.
Ja, men det är ju så ibland när man gör radiointervjuer och så ibland vill de att man ska ha hörlurar på sig då.
Ja.
Jag tycker det är supermärkligt. Det känns som hela huvudet blir värderat med bomull.
Det med.
På något sätt.
Men du känner igen din egna röst eller? Eller tycker du att det är jobbigt att höra din egna röst?
Inte i realtid så.
Nej.
Så, du menar om jag är obekväm med att höra mig själv prata?
Nej, men det är många som blir förvånade när de hör sin egna röst första gången inspelad, för att den låter ju ofta annorlunda inuti huvudet än vad den gör i öronen.
Det har jag vant mig vid nu, men jag är inte jättebekväm med att höra, vare sig höra eller se mig själv. Det är ju inte jättemånga som är det faktiskt.
Nej.
Då får man vara lite mer... Då kanske man får vara lite mer narcissistiskt lagd kanske, för att tycka om det. Men
finns ju någon sån undersökning som visar att folk tror ju i snitt att de är 20% snyggare än vad de är.
Nej, men
för att man alltid liksom gör sin snyggaste min i spegeln och sånt. Så alla tror att de är lite snyggare än vad de är.
Nej, men jag är ju faktiskt väldigt självkritisk på det sättet. Ja. Jag skulle nog hävda att jag tycker nog själv att jag är 20% mindre snygg än vad jag är.
Ja, det är så.
Ja, men jag drar nog av 20% ganska regelbundet på alla mina företräden.
Okay.
På alla mina prestationer. Ja. Nu när jag tänker efter faktiskt så är jag oväntat självkritisk.
Ja, men det är ju också ett
mänskligt drag. Kanske får vi träna lite på det här self-love lite mer.
Ja, men det tror jag, och det är ju också allmängiltigt. För att det tror jag är ett av de vanligaste mänskliga dragen, är ju att man är sin absolut hårdaste kritiker själv.
Jag är det utan tvekan är det, men jag är också väldigt bra på att förlåta mig själv.
Det är bra.
Jag är duktig på förlåtelse rent generellt, och jag är duktig också på att förlåta mig själv. Jag är duktig på att ha överseende med mina egna brister.
Lite som en katolik. Förlåt sig själv. eller ber om förlåt, eller jag vet inte, vad är det de gör?
Syndernas förlåtelse.
Ja, det är kanske Gud som förlåter dem då.
Ja, men det är ju någon präst, och så får man får ju göra bot också.
Ja, det är så.
Ja, precis. Och kanske också speciellt då på långfredagen.
Mm.
Får man lida extra mycket för Jesus.
Ja, just det.
Men jag tycker exempelvis att när jag skulle ranka mig själv i olika... Om jag skulle ranka mig själv mot genomsnittet. Nu vet jag inte om genomsnittet är en bra jämförelse.
Det är ett suddigt mått, tycker jag, genomsnittet.
För genomsnittet... Där finns ju också de som är oerhört mediokra i olika sammanhang.
Eller hur?
Men om man tänker sig så här, om jag skulle exempelvis ranka mig själv som något väldigt allmängiltigt, som bilförare exempelvis, så hade jag ju då, om man jämför med referensgruppen då, ändå typ folk som är helt friska och vid alla sina sinnens fulla bruk och så. Inte om man är när man är 90 år och har ledsyn och ändå kör bil, eller om man är 18 år och kör full på hormoner. Men jag skulle säga att jag är i bästa fall genomsnittlig.
Ja.
Faktiskt. Men det är ju ganska bra, för att då jag överskattar inte heller min egen förmåga i de sammanhangen.
Nej. Jag kan ju säga att jag i största delen av mitt liv har ju varit typiskt manlig där och tyckt att jag är bättre än 90% av alla andra på att köra bil.
Men du är väldigt bra på att köra bil, Niklas.
Ja, men jag har ju ändå
blivit... Så jag skulle också vilja bekräfta din egen tes där, att du är faktiskt... Du är en förträfflig människa, Niklas, och en ännu bättre bilförare.
Ja, men jag har ändå liksom sänkt min egna... syn på min bilkörarskicklighet på äldre dagar. Jag tycker inte längre att jag är lika bra. Jag är inte... Antingen har jag blivit sämre eller så har jag fått bättre insikt.
Men eftersom jag också är väldigt självkritisk, eller ganska inte har så mycket förtroende för min egna förmåga i vissa sammanhang, så är jag ju inte heller benägen att ta onödiga risker. Exempelvis när jag cyklar mountainbike exempelvis.
Ja.
Eller i andra sammanhang där det eventuellt skulle, när man eventuellt kan skada sig. Eller göra dumheter i hemmet. Typ så här, men jag... det här problemet löser jag. Jag tar ut den här fruktkondensatorn här ur diskmaskinen. Jag löser det. så att det är ju också, det blir ju en, man blir ju väldigt ödmjuk då mot eventuella konsekvenser.
Ja.
Och då blir också riskerna att klanta till det för sig själv i olika sammanhang eller att skada sig minimeras ju också då.
Precis, man kan säga att du har god självkännedom då.
Jag har ganska god självkännedom faktiskt. Mm. Men jag är också fylld av rimlig självkritik faktiskt. Det är ju lite klädsamt faktiskt med självkritik tycker jag.
Ja, för då, ja, det är också kanske.
Men jag vet ju också vad det saker jag också har fullt förtroende för mig själv som där det kanske uppfattas som arrogant. Typ andra, typ så här. Ja, nej, jag suppar på Öresjö i bara badbyxor. Och det är kanske jättekallt vattnet.
Ja.
Och det gör jag därför att jag vet att absolut ingenting kan hända om jag skulle trilla i vattnet.
Nej, precis.
Och så här, det kan ju uppfattas som arrogant att typ så här, vara iväg på en båt. Jag skulle aldrig någonsin ha på mig en, liksom en flytväst på vattnet.
Nej.
Varför inte? Därför att det enda som kan hända mig som är rimligt är att jag trillar i vattnet och blir blöt. Och då kommer jag klara mig bra. Och om man säger så här, ja men du kan ju slå i huvudet. Ja, men då får man ha på sig hjälm i ganska stora delar av tillvaron överhuvudtaget.
Ja.
Faktiskt. Då får man ju ha på sig hjälm när man går i skogen tycker jag. För det kan ju blåsa ner, det är ju fullt med nedfallna träd i skogen.
Ja, men det finns väl ändå en skillnad där att om du har en flytväst på dig och du slår i huvudet så kanske du överlever för att du flyttar flytvästen. Om du inte har det och slår i huvudet och blir medvetslös så kanske du drunknar.
Ja, men slår man i huvudet så kan man ju vara körd ändå liksom. Och då tycker jag ju det finns ju betydligt större risker på land. Typ då ska man ju ha hjälm när man kör bil för skallskador är ju den främsta dödsorsaken vid trafikolyckor exempelvis. Så det ja. Finns ju den retoriken kan man ju ta hur långt som helst då.
Man skulle kunna ha flytväst då när man kör bil om man skulle råka köra ner i vattnet.
Exempelvis då, om man ska liksom lyfta att det kan hända. På tal om det faktiskt, apropå osannolikheten och ja. Saker och ting. Det var ju någonting som, just det här, det finns ju en film, en av mina favoritfilmer heter ju Magnolia.
Just det.
Som är gjord av Paul Anderson. Och det är ju en av...
Jag har sett den för länge sedan.
De senaste årtiondernas mest hyllade film, det är ju liksom en kavalkad av stjärnskådisar. Och det är ju en film där många olika människoöden sammanlänkas.
Ska det bli den här veckans filmtips kanske?
Ja, Magnolia är en fantastisk. Det kan det mycket väl vara. Det vet jag inte. Jag tror inte den finns på Netflix. Nej. Den finns ju på någon streamingtjänst. Men den heter Magnolia. Jag tror den vann några Oscar. Men i den filmen, och det här är en liten utläggning som kommer att sluta med ändå en tragisk händelse i våran samtid här. Men i den filmen handlar mycket om så här, sannolikheten och livets vad ska man säga, livets randomness och så vidare då.
Mm.
Då är det ju någon sån här grej bland så här, flera olika osannolikheter när människor dör i början. Då är det i något sammanhang någon som bestämmer sig för att ta livet av sig. Varpå individen i fråga hoppar ut från ett fönster. Och i våningsplanet under hans, eller om det är två våningsplan ner, så är ett familjegräl i full blomstring.
Ja.
Liksom, där den ena parten i familjegrälet tar fram.
Det är roligt att säga att ett familjegräl blomstrar, men ja, jag förstår, alla ja, förstår vad du menar. Det var ju bra.
Ja. I full effekt, liksom.
Ja. Ja.
Varpå den ena parten tar fram en hagelbössa A4-ar ja. Mot motparten.
Ja.
Eller kanske inte avsiktligt för att träffa, men skjuter förbi och ut genom fönstret.
Ja.
Så individen som är precis i full färd med att ta livet av sig blir träffad av den här hagelsvärmen eller kulan.
Aha.
Och blir alltså skjuten till döds innan
han tar livet av sig.
Innan han hinner slå i marken.
Ja, så blir en ofrivillig mördare då också.
Ja, ja, så att den personen blir ju häktad för mord. Så, va? Så det är ju ena grejen. Det andra var ju så här då någon som ute så här scuba diver
ja.
Som var ute så här och simmar. Och då har ju sina faror så här att dyka scuba diving.
Ja.
Och då är det så här...
Det är väl vanligt så här dykning med tuber.
Ja,
snorkel. Eller ja,
ja, ja, ja, precis.
Kanske inte både tuber och snorkel. Men
nej, men de är ute och dyker så. Ja, ja. Ja, men så är det också så här skogsbrandsområde runt om.
Ja.
Så är det så här plan som suger upp vatten. Så han blir uppsugen där. Och sen nedsläppt. Så han dör ju.
Skogsbrand.
Ja, nej, han fastnar ju i träd och dör. Ja, men det är så här flera olika sådana absurditeter då liksom.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja. Och jag minns ju, jag pratade med Elin häromdagen om det och typ så här att för några år sedan, även om det var 10-15 år sedan, så var det ju väldigt uppmärksam att dödsfall i något sammanhang. Det var också så här en länk av sammanträffanden som krävdes för att den personen skulle dö. Han körde bil med rutan öppen. Passagerare rutan öppen och inte sin egen ruta. Alltså, han kanske sin egen ruta öppen också, det vet jag inte. Han hade passagerarsidans ruta öppen också. Ja. Vilket ju kanske är lite ovanligt om man kör bil och man, det kanske räcker att man drar ner på sin egen sida.
Ja, men gissningsvis var ju båda rutorna ner då kanske.
Så var det en förlupen kula från en skjutvall flera många kilometer där bortifrån. Ja. Någon hade avfyrat skottet för högt, kanske ett vårdarskott, vem vet. Som hade flugit då alldeles för högt och som typ bara hade singlat ner genom den öppna rutan och träffat honom i den tunnaste delen av tinningen. Varpå han hade dött. Hade rutan varit uppdragen, han hade klarat sig. Hade han kört, han var på exakt fel tidpunkt vid exakt fel tillfälle. Ja. Hade kulan träffat vid en annan del av huvudet, hade han sannolikt också träffat sig. Men han träffade precis i tinningen där skallen är som tunnast. Precis, du vet så här, det är en sån, du vet, och innan, du kan ju tänka dig innan man hade kommit fram till, vad fan hände här? Ja. Du vet att liksom, innan då man hade så här, börjat, vänta lite nu här. Han har blivit utsatt för ett mord här. Ja. Och så bara, nej men det verkar inte rimligt liksom. Vem hade ett horn i sidan till den här personen? Eller så är det ju helt mitt på vägen. Alltså, och så då, ja, vad finns det i förlängningen här? Och så, ja, här var det en skottövning eller skjutövning eller någonting. Och så råkade han så här, ja det var en förlupen kula som singlade. Du vet, precis där och då, fel tillfälle, rutan neddragen, träffa i tinningen, snacka om liksom
omständigheterna.
Ja, precis. Ja, och det var ju faktiskt någonting väldigt tragiskt. Så var det faktiskt någonting väldigt tragiskt. Apropå det här med att ha hjälm på sig i bilen då.
Ja, men jag tror jag anat en liten stund vart du är på väg, tror jag.
Den här personen som väldigt olyckligt förolyckades i Frista förra veckan. Ja. Som fick ett fallande träd på bilen.
Just det.
Varpå han körde av vägen och dog. Men det var ju på grund av olyckan då.
Ja.
Det är också så här. Fan vad, vilken sjuk omständighet.
Ja, verkligen.
Ja,
ja, riktigt, riktigt flummigt.
Ja.
Det blåste ganska hårt, det var ju lite stormvindar.
Ja, jag var ute och sprang med Rufus då och också var lite såhär, det känns lite så shaky då.
Ja.
Liksom.
Ja, jag var också i skogen då och det liksom svajade rätt såhär i träden. Ja. Så tänkte jag, det hade ju varit höjden.
Jag var ute innan.
Jag fick ett träd i huvudet här liksom, men det kommer ju inte hända, tänkte jag.
Nej, men återigen.
Om sen läste jag det i tidningen när jag kom hem. Det var någon som fick ett träd i huvudet.
Ja. Men det var ju lite, jag var ute lite tidigare på dagen innan det började blåsa upp fullt upp, men sen kom det ju riktiga stormbyar. Mm. Men återigen, ja, det är inte helt orimligt att säga då att ja, men ska man kräva att vi ska ha flytväst på vatten?
Mm.
Ska vi nå igen på oss på land också?
Mm.
Så att, ja. Apropå då att i all den här självkritik då ändå veta så här att nej, men här är det rimligt, men här är det faktiskt orimligt.
Jag har ju en rolig anekdot här.
Ja.
Vi var ju i Piteå för ett tag sedan, du och jag, där min farfar länge sedan bodde. Innan han levde.
Just det.
Han var ihop med en kvinna som hette Marianne. Som var lärare. Jag vet inte om det var lågstadiet eller mellanstadiet eller liknande. Men det var då när man försökte få alla barn att ha cykelhjälm på sig.
Mm.
Så under ett års tid så körde hon till och från jobbet i bilen med cykelhjälm på sig. För att hon skulle vara solidarisk med barnen som var tvungna att ha cykelhjälm när de cyklade.
Ja.
Jag vet inte hur det funkar, men jag vet i alla fall en person som har kört ganska mycket bil med hjälm på sig.
Ja,
men det är den enda jag känner till som frivilligt har gjort det.
Nej, och här skulle vi kunna fortsätta med ett helt ämne när vi pratar om konsekvens och risk. Ja, men det är att så här, vart ska man, och det skulle ju för övrigt kunna gå in på hela det här corona-ämnet. Vi har liksom det här med riskbedömning eller riskfaktorer eller konsekvensanalys av olika saker och så här. Men vi kan väl sluta oss till att det är bra att ha, det är bra att vara rimligt självkritisk åtminstone när det kommer till risktagande aktiviteter
och känna till sin egna förmåga då lite kanske.
Absolut. Ja, men det handlar väl om god självkännedom. Mm.
Och är man dålig på att simma kan det ju finnas en anledning att ha på sig den här flytvästen.
Då tycker jag absolut man ska suppa med flytväst. Mm. Då tycker jag man ska ha flytväst på sig alla sammanhang man rör. Alltid faktiskt.
Alltid.
Man vet aldrig när man kan trilla ner i något öppet vattendrag. Alltid. Det bör faktiskt vara en rimlig en konsekvens av det. Nej, men i mitt fall är det. Men jag vet att vissa har tittat på mig lite tveksamt och så här när jag suppar och någon har till och med ropat, ska du inte ha flyttväst på dig?
Ja.
Och då brukar jag ropa, nej, jag och Jonas Koltning, jag simmar naken runt Gotland så det är ingen fara faktiskt.
Det är bra.
Nej, det brukar jag inte ropa.
Är det ett bra svar att ha?
Nej, det brukar jag inte.
Det var en man som ropade till Sara när hon var ute och sprang med barnvagnen för ett tag sedan. 2 meter, ropade han.
Jaha.
Och det var väl då på grund av corona, gissar jag.
Ja, just det.
Ja, hon höll sig lite för nära mitten på vägen, kanske.
Ja, just det.
Jag hörde för övrigt i en annan podd att man i USA har sagt att man kanske har skakat hand för sista gången.
Ja.
Den hälsningsritualen inte kanske kommer tillbaka till våran kultur. Vad tror du om det?
Ja, men jag tror att jag tror inte alls
det. Den här socialdemokratiska politikern från Afghanistan eller vad han var som vägrade ta en kvinna i hand. Han kanske var på rätt spår då.
Men han var lite så early adopter till det här. Nej, men Niklas, jag tror faktiskt att när det här väl har lagt sig så tror jag vi kommer få se en oerhörd backlash. Eller en rekyl på allt det här som man nu inte kunnat göra. Mm. Jag tror inte bara att...
Det kommer skakas med dubbelhand.
Nej, men jag tror att det blir så här. Man kommer krama främmande människor till och med. Ja. Det kommer bli så här att vi har haft så mycket avståndstagande så nu måste vi måste närma oss varandra och våga vara nära varandra. Mm. Så jag tror att det kommer bli en sån här... Jag tror att kindpussen kommer få en oväntad återkomst faktiskt.
Man säger ju att klimatet börjar komma hit upp för att man ska kunna odla vin. Mm. Som man gör i Frankrike. Så att det är väl mycket möjligt att kindpussen då följer med också.
Ja, jag är lite övertygad om att vi kommer se det nu. Att främmande människor kommer så här kindpussas och kramas.
Vad mysigt.
Ja, det är ju faktiskt inte en otrevlig reaktion i sammanhanget. Att det blir väldigt, kommer vara många sådana rekyler. Sen då, alltså när folk, det är som man nu inte har kunnat göra beroende på vart man befinner sig. Mm. Kommer man nu att göra dubbelt upp? Det tror jag är helt rimligt. Du kan ju bara tänka dig bakkanalen i Spanien och Italien när man väl släpper på det fritt fram. Liksom att, då kommer det ju nog vara, jag vet inte, festligt kanske är fel ord att säga, men det kan man visa att det kommer bli en del den här typ kriget överkänslan. Ja. Lite grann kanske.
Lättnadens suck så. Det är faktiskt så den här svenska storserien på SVT börjar Vår tid är nu.
Ja.
I allra första avsnittet tar ju den sitt avstamp i att kriget är slut. Alla är ute på gatan och firar. Mm. Då möts ju de här två huvudpersonerna och kysser varandra på gatan. Mm. Helt okända för varandra.
Ja.
I den här euforin att kriget är över. Det är mycket möjligt.
Men ta mig på orden när jag säger att kindpussen kommer tillbaka och även kanske kyssen.
Kommer tillbaka? Ja, har vi haft kindpussar i Sverige?
Nej,
den
men,
kommer.
Nej, men
den kommer hit.
Den kommer, det är ju en mellanmänsklig företeelse i vissa, mellan i alla fall män och kvinnor i vissa, inte i Sverige så på det sättet.
Nej.
Men då, kindpussen kommer komma. Dubbelhandtag, handtag, framtag, kyss. Eller klapp.
Ja.
Kommer komma tillbaka.
Jag förstår.
Men i de gamla kommunistiska diktaturerna så även män, jag har ju sett bilder på typ såhär Leonid Brezhnev kyssa Ceausescu och sådana grejer. Typ att de kysste varandra liksom.
På munnen,
ja.
Ja, man säger grabbigt, ta ett riktigt sånt grabbattag med båda händerna runt nacken på han.
Ja.
Jag får se.
Mig det i alla fall.
Ja.
Typ Ceausescu och Brezhnev.
Ja.
Eller Erich Honecker och Brezhnev. Eller vilka det nu kan ha varit. Med de här gamla sovjetiska lydstaterna.
Mm.
Ja. Vem vet.
Men vi får se.
Ja, vi vet inte riktigt än. Men,
det skulle vara om Trump åker över och kysser han. Vet han? Xi Jinping. Vet den kinesiska ledaren. Vet du det? Jag vet inte. Jag gissar Xi Jinping.
Ja, nej, nu undflyr den kunskapen med mig för tillfället. Men kunskapen om att Magnolia är en bra film undflyr mig inte.
Nej.
Så att den vill jag verkligen rekommendera. Om man nu känner att man har en befinner sig i en självpåtagen karantän, så är det ett filmtips som heter duga. Många riktigt, riktigt bra skådespelare. Bland annat har ju Tom Cruise en väl omtalad biroll där som manscoach i den filmen faktiskt.
Ja, men jag ska själv se den faktiskt.
Och hans karaktär heter Frank Mackey. Frank Mackey Jr.
Just det.
Ja.
Men det är jättelänge sedan den filmen. Jag kommer knappt ihåg någonting. Men jag tänker titta
bland
på
annat Philip Seymour Hoffman.
En av världens bästa och tyvärr bortgångna skådespelare.
Vi har han som har de exceptionellt buskiga ögonbrynen, William H. Macy, har en annan huvudroll, känd från filmen Fargo bland annat.
Just det.
Vad har vi mer? Vi har fler. Vi har Julianne Moore som också är helt fantastisk i den här filmen då. Den är sevärd från början, från den väldigt absurda början då när de pratar om de här dödsfallen då, som inte har någonting med själva handlingen att göra, utan det är mer för att visa då ödets absurda ironi liksom, och livets förgänglighet. Som går det då vidare in i den här exceptionella handlingen.
Ja. Så för alla som har varvat Netflix då, så rekommenderar vi den här filmen.
Och sen är ju han också med, gör ju en vad heter han? Han spelar polisen i den här filmen. Han är ju helt underbar. Han är lite sidekick till till Will Ferrell i olika sammanhang. Och nu undflyr hans namn mig. Han är bland annat med i filmen. Han spelar ju i filmen Step Brothers. Måste vi kolla upp det?
Ja. Magnolia.
Nej, men du får kolla, du får googla filmen Step Brothers. Så är det så. Och han är också, han gör ju några fantastiska sketcher på YouTube, Green Team.
Green Team.
Green Team.
Jag kan läsa upp alla skådespelare i Magnolia om du vill.
Nej, men jag kan få titta. Jag kan få titta på han heter ju så mycket som John C. Reilly.
Ja,
John C. Reilly.
Step Brothers är för övrigt en rolig film.
Ja. Ja. Också. Ett annat tips. Ett men annat kanske tips. Inte lika, kanske inte en lika gripande film.
Nej.
Som Magnolia.
Nej. Mer humoristisk kanske.
Ja, den är ju lite ödesmättad, Magnolia. Den passar våran tidsanda väldigt mycket bättre.
Ja.
Om man nu vill ha någonting som passar tidsanda. Man kanske vill ha någonting som är mer eskapistiskt lagt.
Mm. Så då... Jag kan skicka in ett tips till här då, när vi ändå håller på. Du vet den här komikern Louis C.K. som fick ett helvete kring i den här MeToo-grejen som hände.
Ja, han erkände ju rakryggat.
Ja. Han har nu släppt en ny special i alla fall.
Jag läste om det.
Ja, den, man får gå till hans egna sida, tror jag, louisck.com så att det kanske är något sånt. Och så får man hosta upp $8, så kan man se på den där. Jag har sett halva ungefär.
Roligt.
Hittills sevärd i alla fall. Ja. Han skämtar ganska mycket om det här som har hänt.
Det kan man ju prata om någon som har en ganska dräpande självkritik rakt igenom.
Mm,
hela hans komedi bygger väl på hur han egentligen helt igenom konsekvent sågar sig själv i alla sammanhang.
Så har det varit alltid, ja. Han är ganska rolig på det sättet. Och han är ju ganska... Han skämtar mycket med sig själv. Men nu skämtar han ju också mycket med den här politiska korrektheten och... Ja. Just det som hände honom själv då i det här.
Just det.
Ja, den rekommenderar jag i alla fall. Om man vill ha lite humor i det här.
Då avslutar jag med två Netflix-tips också nu då.
Ja.
Och det är inte Tiger King.
Ja, men den har vi ju alla
sett. Nej, men jag har sett första avsnittet, men jag lackar ur. Eller säger jag bara så här, okej, han gillar inte henne. Han gillar inte henne och hon gillar honom. Och så bara ältas det om och om. Jag bara, okej, men framåt nu, vad händer egentligen? Liksom? Vi har förstått att de gillar inte varandra.
Mm.
Sådär. Men två andra tips då. Då är det ju den här serien som jag har nämnt för flera tillfällen. Better Call Saul.
Just
inne på sin femte säsong, tror jag det är.
Ja.
Helt magnifik, som vanligt. En fantastiskt, ganska långsamt berättad, men med exceptionella skådespelare återgiven serie. Är det helt, den är enastående.
Spin-off på Breaking Bad.
Spin-off på Breaking Bad.
Bättre eller sämre än Breaking Bad?
Annorlunda bara. Jag tycker den är Breaking Bad börjar ju lite sek, tycker jag, och sen så tog det fart och sen blev man fängslad och så. Den krävde ju ganska mycket koncentration, för det blev det så här sympatierna. Den var ju inte svartvit överhuvudtaget. Det är ju inte Better Call Saul heller. Alltså hjälten blev ju en antihjälte och även de som var väldigt elaka hade ju goda sidor. Alltså det blev så här svårt att veta hur man skulle känna för de här karaktärerna liksom.
Ja.
Men det är ändå i samma anda väldigt mycket. Breaking Bad var ju enastående, men och Better Call Saul är ju så bra som den är för att man har sett på Breaking Bad innan.
Just det.
Så att har man mycket tid så får man börja med Breaking Bad och så går man över på Better Call Saul. Men då ska man uppskatta den typen av ganska långsamt berättande som har blivit nu då modus operandi för den här typen av serier.
Ja. Kanske bara, också passar tidens anda då, långsamt berättande.
Ja, men det är ju så. Ja, jo, men precis, men det är ju så karaktärerna får djup också.
Mm.
Och det är så bra skådespelare får utrymme
med
nyanser. Men sen följer jag också serien Ozark.
Mm.
Ozark. Mm. Ozark är ju ett ställe, ett område i Missouri.
Just det.
Och är ju familjen Bird som flyttar dit och hamnar i diverse förvecklingar då. Men, ja, den, jag ska inte berätta för mycket om den, men det handlar ju om drogsmuggling, drogkarteller och maffia och så vidare. Och en familj då i centrum för detta då. Men den är ju också otroligt bra och väldigt många bra skådespelare.
Den har du också tipsat om för länge sedan. Jag började kolla på den då.
Ja.
Och... Kommer inte jättelångt egentligen i den, men det var nog för att Sara inte ville kolla på den.
Den är också fylld av ångest och liksom mörker och så sätt. Så den är ju ganska påfrestande. Den är ju inte någon feelgood-serie så på det sättet.
Jag hörde bara häromdagen någon annan tips om den igen också.
Väldigt bra. Ja, riktigt, riktigt bra skådespelare. Den växer ju, man blir ju fången liksom i den då. Men det är också så här att jag får ju trycka på paus ibland så för att jag tycker det blir lite jobbigt nästan.
Ja.
Man bara,
Ja, men jag vet första gången du tipsade om den, det var precis efter Rufus hade fötts, tror jag. Du sa det, att det var något barn som får illa i början där, att det var helt omöjligt att titta på
nästa. Ja, men det var en sån fruktansvärd scen då. Men det var en pastor Mason som skulle ta livet av sitt barn då, i förtvivlan. Efter att mamman hade dött eller blivit mördad. Och så när en scen han håller den barnet under vattnet och väldigt länge. Och så... Men ja, det slutar inte så illa för barnet där då. Det är en otroligt så, ja, det är en tung serie. Men den är också väldigt, väldigt bra. Den är ju sevärd. Så om man vill ha en kvalitetsserie, om man vill gå lite utanför den här Tiger King-håsen nu då som råder.
Just det.
Så kan jag tipsa om den faktiskt då.
Härligt. Men du, innan jag tryckte på play här så sa vi att vi skulle snacka om 50 för framtiden. Ja. Ska vi göra det eller ska vi spara det nästa vecka?
Nej, men vi kan väl bara säga att...
Det har ju gått nästan 10 dagar sen sist, va?
Ja, men vi kan väl bara säga att vi gör ju ännu ett corona...
Avsnitt.
Ja, ett coronarelaterat avsnitt. Ja, eller helt och hållet ett coronaavsnitt.
För det finns inget som inte är relaterat
till corona. Liksom, det blir väldigt, det blir lite konstigt att prata om något annat, för det präglar oss så väldigt mycket. Men jag kan ju fortfarande säga att det är 50, jag kan säga att det är 50 för framtiden. Det känns ju viktigare och viktigare för varje dag som går egentligen det här. Och det är ju, idén är ju att man ska hitta, att man liksom inte får invaggas i den här förrädiska passiviteten. Nu tipsar vi ju om då lite dumt och kanske om en massa Netflix-serier, och det kan man ju naturligtvis titta på för att koppla av och sådär, men man får ju liksom inte tänka på det här som en jävla långhelg som aldrig tar slut, med alla långhelgens olater som man har.
Just det.
Det blir väldigt destruktivt naturligtvis, va, att bara dricka gott och äta godis och slappna av för mycket och kolla serier och liksom invaggas i någon sån här passivitet. Det blir ju väldigt dåligt. Utan 50 för framtiden handlar ju om att vara proaktiv. Det handlar ju om att verkligen förstärka de goda vanorna eller skaffa sig nya vanor och att slåss lite grann för sin existens, kan man säga. Om man nu är företagare i samma situation. Det här omfattar ju inte riktigt alla. En del har ju fortfarande... De flesta som lyssnar, de flesta jobbar ju, har ju liksom anställningar som är tryggare kanske, eller omger som andra skyddsnät, men många som oss har ju inte det på det sättet, mer än det allmänna skyddsnätet, men, och de krisåtgärder, men att man har en business som helt och hållet har stannat av. Och just att när man befinner sig i den oroliga situationen, eller det oroliga mindsetet som kan vara fyllt av dåligt mående, oro helt enkelt, så kan ju det bli dåligt med tiden.
Eller hur?
Man skaffar sig dåliga vanor, man ägnar den här oron för mycket, man ger det för mycket utrymme. Det spelar över på alla delar i livet, och så blir det här väldigt, väldigt mycket sämre än vad det egentligen behöver vara. Så 50 för framtiden handlar ju om att ge sig själv 50 dagar och verkligen vara proaktiv, stark, göra sådana saker man blir stark av, även om det kan vara lite obekvämt. Och jag har listat några saker som jag tror väldigt mycket på. Det är bland annat då att träna väldigt mycket. Kom ut och träna. Det kan vara mer, så mycket träning som man är van vid, eller mer. Det kan vara många som inte hinner träna annars. Ut och träna nu. Att vara ute i naturen. Att reglera stressen. Att gå och lägga sig tidigt och att komma upp tidigt. Att inte sitta uppe på nätterna. Och att inte få dåliga... Det är ju en grej, liksom, att inte få dåliga dygnsvanor. Typ att man börjar stanna uppe alldeles för sent och bingea tv-serier då exempelvis. Ja. Eller bingea vin eller någonting. Det är inte bra.
Bingea vin och Tradera. Eller
ja, nej, det är inte bra. Det är riktigt oroligt. Det blir väldigt dåliga vanor om man sätter det i rutin. Så naturligtvis. Att vara med kompisar är väldigt viktigt. De kompisarna man vanligtvis träffar, som man känner att man inte behöver ha social distansering från. Att äta så bra man kan. Att verkligen så här, ja, för det här gör mig stark. Att tillsammans är ett ord som jag har tänkt mycket på. Det här liksom att förstärka sitt nätverk med människor som man har omkring sig. Ringa människor, hör av sig. De bitarna är också väldigt viktiga. Så sätt.
Hur har det gått då? Jag vet att två andra punkter som du hade var ju att läsa och skriva varenda dag.
Ja. Ja, men det kanske inte har blivit varje dag, men jag har ju helt klart läst mer än vad jag har gjort annars. Och ja, precis, att man verkligen utnyttjar tiden till någon form av, man kan ju kalla det för vidareutbildning eller utveckling åtminstone. Så att det lever vidare, jag ska posta lite mer. Jag hade ju två superhärliga dagar innan påsken och cyklade ner till Halmstad och tränade, och sen tränade där nere och sen cyklade hem.
Visst det, hade du simmat i havet eller?
Ja, badat i havet.
Ja, hur var det då? Kallt?
Ja, det var kallt.
Svinkallt.
Ja, jättekallt. Ja. Men det var ju ändå underbart såklart, uppfriskande. Ja, men det blir man också stark av. Ja. Så det är så här, det är ett väldigt bra metafor för det här tillvaron eller så. Att, nej men... Det är en liten obekväm vandring där, eller gå barfota ner till havet och så ta av sig badrocken, så vada ut en ganska lång bit innan man kan doppa sig då. Om man inte vill rulla runt som en säl precis inne i sanden.
Precis. Nej, ja, men krävs lite disciplin då.
Nå, ja, men ändå för att man vet att det blir ju jävligt gött efteråt alltså. Ja. Och det är ju friskt, härligt, uppfriskande, fräscht, stärkande, sådär.
Ja, låter svingat.
I ödmjuk tillbedjan av naturen på något sätt. Så att det är ju sådana, så att 50 för framtiden, det är jätteviktigt för människor som lever kanske under de omständigheterna som vi gör, som är lite mer utsatta. Jag tänker framförallt på egenföretagare eller även människor som har blivit permitterade, arbetslösa, som har blivit av med försörjningsmöjligheterna eller som har fått se sina försörjningsmöjligheter gravt kompromissade. Mm. Eller som överhuvudtaget är oroliga mer än i allmänhet då.
Mm.
Så att kanske inte relevant för alla naturligtvis, men för många ändå så är det så.
Ja, ja verkligen.
Att
ja.
Man ser sina planer ruckas och rubbas och man den alldeles närmaste framtiden ser lite oviss ut.
Mm. Så det är viktigt. Hur är det med, jag tänkte på det nu, jag cyklar ju in hit till kontoret idag. Så mötte jag ju två av... Colting Borsén-människor, ja. De fina klubbkläderna.
Just det.
Vet vilka det var också. Men, när man tränar då i eran coaching eller till exempel Eriks coaching. Eriks coaching kanske Vasaloppet nästa år. Det kan man väl räkna med att det blir av. Liksom.
Mm.
Men många av dem som ni tränar, som ändå tränar med ett mål.
Ja.
Deras mål kanske har ställts in.
Ja, det är
hur ställer man om träning då? Är det bara, ska man köra på samma träningsprogram eller hur ska man göra?
Ja, nej, men det ska man absolut göra. Och vi har ju skrivit i den nya coachingen då, i det här introduktionsbrevet om att det här är ju en märklig tid som vi alla upplever, men att nu är ju träningen viktigare än någonsin. Men att istället då för att vara så målfokuserad som man kanske annars är då,
ja.
Eller som man, som träningen bygger ju på att man tränar till ett specifikt mål.
Ja, och speciellt när man tränar triathlon tycker jag, det är en speciell, alltså alla som håller på med det känns väldigt målmedvetna.
Jo, precis. Och det är ju naturligt att man har det här, man har tävlingsmål i sommar som man har sett fram emot. Men nu är ju då att, nu är träningsprocessen målet som sådan, därför att nu, man ska inte se... Målen är lite osäkra nu. Vi vet inte vilka tävlingar som kommer att arrangeras eller inte. En hel del tävlingar har ju ställts in. Och faktiskt så långt fram som till augusti har det ställts in nu. Mm. Ironman Köpenhamn som går samma helg som Ironman i Kalmar är inställd.
Mm.
Exempelvis. Och det är ju ganska dåliga odds just nu för att Jönköping 70,3 början på juli. Det loppet, det eventet, det är inte så bra odds för att genomföras.
Nej.
Kalmar är väl, finns väl fortfarande en rejäl möjlighet, men jag tror inte heller att Kalmar, jag tror inte att Kalmar heller blir av, tyvärr. Mm. Och då är det ju så att då blir ju träningsprocessen än viktigare. Då ska man se det här som man gör nu då i träningsprogrammet som ett verktyg för att fortsätta må bra, att vara stark. Så att det är ju liksom, för alla som tränar så är ju den här processen viktigare än någonsin, därför att nu finns det mer oro för alla. Det gör ju det, tveklöst, för världen känns väldigt orolig idag.
Mm.
Och alla känner åtminstone någon annan, även om man inte kanske själv är direkt påverkad, så känner man definitivt någon som är det. Man har säkert familjemedlemmar, de flesta har ju föräldrar som är äldre eller gamla, som är oroliga eller har begränsad rörelseförmåga eller får begränsa sitt umgänge, och det påverkar ju såklart. Så då blir ju träningen ett viktigare verktyg än någonsin för att behålla fysisk och mental och känslomässig styrka. Så det är vad vi uppmanar till då. Och att det också är någonting exceptionellt positivt att ägna sin tid åt liksom. Speciellt nu är det mitten av april, alltså det är ju väldigt, det är attraktivt att vara ute.
Mm.
Men vi kan ju säga det också, det här är ju väl, det är ju lite premature att säga det än, men vi har ändå, men jag har skrivit det internt i våran interna Colting Borsén-grupp att våra event som vi har skjutit fram nu då till den 19-20 september,
ja.
Vi hoppas ju innerligt att vi kan genomföra dem då. Det är ju under förutsättning att de här restriktionerna är hävda. Så kommer vi att genomföra dem. Och om det nu visar sig att Kalmar på ett tidigt, eller i ett tidigt skede ställs in nu. För det kommer de kommer ju behöva ställa in med lite marginal.
Mm.
Och om det visar sig att de ställer in och att restriktionerna då senare under året hävs och att vi kan köra våra event, då kommer vi att också erbjuda en Ironman-distans på våran tävling.
Mm.
Där man då kör två varv på våran halva Ironman-bana. Så det blir ju fyra simvarv och så blir det två hela varv på cykelbanan och så blir det ja, dubbellöpning då liksom på våran flacka löpbana.
Just det.
Och det kan ju då vara ett legitimt mål för alla de som ser sin Ironman-tävling istället.
Mm.
Men återigen, det är ju högst preliminärt. Det är ju, våra tävlingar är ju i dagsläget också högst preliminära.
Ja. Sagt.
Men så det får vi återkomma till. Men ja, men det är viktigare än någonsin att träna.
Härligt. Men du, vi slänger lite partners då tycker jag. Och sen snackar vi vidare om det här viruset. Då börjar vi idag med att presentera Superfruit.
Och Superfruit har ett extraordinärt sortiment med mängder av fräscha produkter som man då hittar på superfruit.com. De har ju ett otal olika nötsmör, kokosoljor, frön, bara för att nämna lite. Sen har de ju en hel serie med superboosters som är extraordinära ingredienser för shakes och smoothies exempelvis. Och jag har fastnat lite särskilt för en produkt som heter Ashwagandha.
Jaha, vad är det?
Och Ashwagandha är alltså indisk ginseng om jag har förstått det rätt.
Mm-hmm.
Och har varit en stapelprodukt i den ayurvediska läkekonsten. Och sägs ha alldeles utmärkta, så att säga, utmärkt påverkan på att sänka kortisolnivåerna i kroppen. Alltså att reglera stress.
Oj.
Ja, så jag kör lite Ashwagandha på kvällen och det är en del i att, kan man säga, reglera eventuell oro under den här perioden. inte för att jag är så där jätteorolig så, men inte så att jag ligger och tvår mina händer eller tvinnar mina fötter runt varandra på nätterna.
Märker du någon stor skillnad?
Nej, men jag tycker det är en känns som en väldigt bra, en bra ritual att äta lite ashwagandha på kvällen.
Är det ett pulver då?
Ja, ett pulver, ja.
Då blandar du det i någonting?
Blandar det i lite yoghurt,
ja.
Och har lite andra. Och de har ju mängder med goda sådana olika typer av pulver eller sånt som är pulveriserade, exempelvis rötter eller växter eller liknande då som passar i olika former. Allting kanske inte passar till en god shake eller till en god smoothie, men finns blandat så det passar till det mesta. Igår gjorde jag ju för övrigt en fantastisk chia pudding på Superfruits produkter. Då körde jag då naturligtvis chiafrön och kanel. Kanel finns ju också naturligtvis i sortimentet. Som den godaste av alla kryddor naturligtvis, kanel. Och så köpte jag också då, gjorde jag det på kokosgrädde.
Mm.
Som jag då köpte på Ica. Det är inte en del av Superfood-sortiment då.
Nej.
Kokosgrädde och kokosmjölk. Och blandade i det och körde tämligen generösa mängder kanel. Så att chia-puddingen fick en tämligen udda färg. Den var mera brun än, den ska vara lite så här grå. Regel.
Den såg chokladaktig ut.
Ja, lite chokladaktig.
Ja.
Och sen har ju Superfruit olika typer av torkade bär.
Mm.
Jättegoda torkade blåbär som jag då strösslade på med.
Oj.
Åt. Ja, så det var så att säga veckans Superfruit-anrättning.
Ja, det lät ju helt underbart.
Så borde jag du för njöt med fulla behag.
Ja, det förstår jag. Ja,
verkligen. Sen har ju Superfruit en sportserie som heter Clean Sports Nutrition. Där det finns fantastiska och väldigt av naturliga produkter gjorda energikakor.
Mm.
Finns kollagenpulver, magnesium, vitamin D, zink, alltså också vitaminer. MCT-olja av högsta kvalitet. De har Comvita med världens bästa manuka-honung. Det finns äppelcidervinäger. Alltså det här är också en del av Superfruits sortiment. Och så kommer det också komma en kombucha. Den är väl lanserad faktiskt i dagarna.
Mm.
Som också finns via Superfruit sortiment. Och allt detta hittar man via superfruit.com.
Det låter ju som att det är en one-stop-shop.
Det är en one-stop-shop. Du tog orden ur min mun där. Precis. Det är en one-stop-shop. Och passar man på att gå in och kika lite på superfruit.com, surfa igenom de olika sortimenten som finns där, så kan man använda koden COLTING20 som ger 20 generösa % i rabatt. Och det är inte dåligt, och det är på tutto. Förutom då eventuella köksmaskiner som man hittar på den sidan.
Ja.
Köksmaskiner, mixers och smoothie blenders omfattas inte av den här rabatten. Men allt annat.
Härligt.
Så det ska man passa på. Colting 20, gå in på superfruit.com.
Tack så mycket. Här nästa dag så har vi med oss våra vänner på Selexir och deras uthållighetsprodukt helt enkelt.
Selexir Endurance, som ju är en fantastisk prestationshöjare inför de tuffa eller långa passen som man kanske kör nu under våren. Man kanske lägger in lite extra långa distanspass nu i något sammanhang. Man kanske börjar köra lite tuffa intervaller. Alltså man kanske blir lite yster i kroppen av det tilltagande vårljuset. Yster i kroppen är väl ett bra uttryck.
För otroligt. Man kan...
Ja, precis. Ja. Ja. Och Selexir Endurance är ju en svensk produkt. Den är unik i sin komposition. Och det är ju inte en, det är inte en traditionell sportdryck på det sättet, även om man blandar den i en sportdrycksflaska. Mm. Den är inte, den smakar inte hallonsaft på något sätt. Den kanske funkar väldigt bra i hallonsaft, det vet jag inte, det har jag inte prövat.
Du är inte saftkonnässör?
Nej, det är kort sagt inte en produkt som man dricker, det är inte en sötsliskig sockerprodukt som man dricker för smaken, utan man dricker den för att den har exceptionella kvaliteter och funktioner. Och det här är ju en produkt som är framtagen i samarbete med våran tidigare poddgäst här, Mikael Mattsson, som ju är som forskar då både på exempelvis Karolinska institutet och på Stanford University. Och den här produkten är ju framtagen för att så att säga stimulera flera olika delar i den fysiologiska processen och prestationsprocessen. Och bland annat då så stimulerar den både hjärtat och den aeroba metabolismen genom ingredienser som rosenrot och taurin. Den stimulerar arbetsekonomin genom exempelvis rödbetsextrakt, L-citrullin och acetyl-L-karnitin. Den supportar, produkten supportar också den mentala styrkan genom exempelvis då guaranaextrakt och grönt teextrakt samt grenade aminosyror. Det här är bara ett urval av de produkterna eller ingredienserna som finns. Och så har, innehåller den också värdefulla elektrolyter som man kan naturligtvis ha användning för eller har användning för under framförallt då när det är varmt ute eller blir tilltagande värme. Magnesium, natrium, kalium.
Härligt.
Jag har testat den vid ett flertal olika tillfällen och det här är en av få liknande produkter som faktiskt fungerar och gör det den utlovar.
Härligt.
Och jag tycker, jag personligen tycker ju att det är lite grann av en fördel att den inte smakar så jättegott. Eller så här, det är liksom, det är inte så här, det är ingenting, man säljer inte den på det sättet. Man försöker liksom inte, man försöker liksom inte maskera den på något sätt.
Kan man säga att träning ska varken vara kul, roligt eller gott?
Ja, det ska vara tillfredsställande och meningsfullt och framförallt så ska det vara utvecklande och prestations- och eller hälsoförbättrande naturligtvis då.
Ja,
så att, det här är ju inte en produkt, det är ju inte en produkt som man ska köra på alla sina pass.
Det var det jag tänkte fråga.
Nej, det gör man inte.
Du brukar ju förespråka vatten som sportdryck på de allra flesta pass. Hur långt, hur länge, jag gissar att tiden blir avgörande då. Hur länge måste du hålla på för att du ska tycka att det är en produkt som är värd att använda då?
Nej, men jag kan ju tycka personligen då, jag kör ju väldigt många av mina pass på vatten därför att jag vill ju stimulera min fettförbränning och jag ser liksom ingen poäng med. Jag tycker det är kontraproduktivt att vräka i sig massa onödigt socker eller suboptimala produkter i samband med träning eller att ha det som en ursäkt till det. Jag menar, det ska gudarna veta att jag äter både och dricker både det ena och det andra annars och så. Men det gör jag ju för att det är gott och att det finns ett annat sammanhang för det.
Mm.
Så, men just i samband med träning så tycker jag att då vill jag verkligen undvika onödigt intag av framförallt socker. Jag vill liksom stimulera min fysiologi på bästa tänkbara sätt. Och då tycker jag att Selexir Endurance är perfekt i att vara behjälplig just i den processen. Så hade jag exempelvis kört ett 4-timmars pass cykel och att jag kanske var inne i en tuff träningsperiod och att, att jag ville säkra upp att jag inte liksom blev onödigt trött eller gick tom eller någonting, så hade jag kört en dos Elixir Endurance efter halva passet. Mm. Hade jag liksom blandat i det och druckit upp det. Och klunkat i mig det i ett enda svep.
Och fått lite bättre kvalitet på andra halvan av passet.
Ja, precis.
Eller en upprätthålld kvalitet på hela
precis,
passet.
Precis. Eller om jag hade kört då ett så här stenhårda stavgångsintervaller med Alexander Berggren innan, då drack jag ju en
då brukar man ju få torka upp dig med en trasa och kanske vrida ut dig i en dos
innan det här passet då. Så att pass då som utmanar på ett eller andra sättet, eller där man vill så här, det är viktigt på något sätt att man har en positiv trend då. Men för det vanliga standardpasset så är det, tycker jag, helt onödigt. Det behöver man absolut inte hålla på att överkonsumera, och så ska inte en sån här produkt användas heller, utan den finns där till hands när så att säga man ställer lite extra höga krav på sin förmåga.
Just det.
På olika sätt då, och jag vill ju gärna liksom köra på lite energi för det mesta, och då är en sån här produkt perfekt i att kunna supporta just den processen. Mm. Att bli lite mer rörelseekonomisk, skulle man kunna kalla det. Eller lite mer metabolt ekonomisk, effektiv då. Men även här har vi en rabatt att erbjuda. Man använder koden COLTING. Man går in på selexir.se. Selexir, det är alltså cell och exir. C-E-L-L-E-X-I-R. Selexir.se. Och så går man in och så klickar man in och så läser man allt det här som står om Elixir Endurance också, för att få det bekräftat, det som jag säger, eller om man är lite mer nyfiken. Och så använder man, så köper man en eller två små lådor av det här Elixir Endurance som man har framåt i tiden. Och så använder man koden COLTING, så får man en checkrabatt med sig där.
Tusen tack, Elixir. Då har vi gjort två listor nästan, kan man säga då. En med fem negativa.
Ja, men fem.
Eller vad kallar vi det?
Ja, fem orosmoment.
Fem orosmål.
Just nu.
Just nu.
Fem, alltså i den utveckling vi ser. Vad är det nu, den 12 april då?
Ja.
Fem orosmål på coronahimlen.
Ja. Och
under den rådande utvecklingen. Ja, och sen så kontrar vi i slutet då med fem
ljusare mål.
Nej, men alltså fem som man kan tänka sig positiva konsekvenser av den rådande situationen. Ja. För det finns ju alltid en silver lining någonstans.
Eller hur?
Och avslutar vi på i den positiva andan då. Men fem orosmål, eller fem saker som vi just nu reflekterar över som känns
jobbiga.
Ja, jobbiga faktiskt, eller som man kan reflektera över känns som det kommer få negativa konsekvenser, eller som man kan oroa sig över. Mm. Som ändå är värda att lyfta. Mm. Det är ju lite så naturligtvis att man ska ju inte gå runt och vara neurotisk eller dystopisk eller måla fan på väggen, men jag är ju övertygad om att det hjälper ju till att prata om sånt som man är orolig över. Som generell strategi i livet är ju det, tror jag, det är ett bra verktyg. Mm. Samtalsterapi. Det är ju våran veckovisa samtalsterapi som vi har just nu.
Ja, det är det.
Det är det faktiskt.
Ja.
Jo, men att få ge uttryck för det som man inte alltså funderar över, men framförallt reflekterar över, som har fångat ens uppmärksamhet eller attention. Och då, jag kan börja med första, Niklas, då, och det slog mig väldigt hårt. Men alltså, när man på Aktuellt häromdagen då sa att bara den senaste veckan i USA så har 6,7 miljoner amerikaner blivit arbetslösa. Bara under den senaste veckan.
Ja, det är typ 66% av Sveriges befolkning hade det varit, ja. Eller i mängd
och
antal.
Det är en sån enorm summa.
Ja, det är så amerikaner.
Och det är ju väldigt många amerikaner då, typiskt då människor i traditionella låglöneyrken.
Mm.
Som nu är utan sin försörjning.
Mm.
Och då måste vi kunna lägga till.
Man kan tänka sig att många i våran bransch också, event och sånt. Event är ganska stort i USA. Hela den branschen står ju still där också naturligtvis.
Ja, absolut, egenföretagare, men framförallt är det ju så här, när ett hotell permitterar, men då är det ju alla de, det är ju städare och kockar och serveringspersonal och så vidare, restauranger, allt det här, man liksom inte kan, man får inte gå och äta, ut och äta i USA på det sättet. De har ju mycket hårdare restriktioner än i Sverige. Och den systemkollapsen då som på något sätt som väntar, jag hörde någon analytiker säga att det kanske inte är så långt borta ifrån att det kan bli oroligheter i vissa städer och på gatorna och sådär. Man får sätta in militär och man får sätta in polisiära medel för att stävja upplopp och sånt. Alltså när folk helt enkelt inte har mat till, pengar till mat. Sen ska man inte glömma att USA är också en... Så det är väldigt många människor som inte syns i statistiken. Människor som lever utanför systemet. Alltså illegala immigranter som jobbar svart. Som ändå hankar sig fram på någon form av minimumlön. Men som ändå på något sätt kan jobba för att som klarar sin vardag genom att ändå arbeta svart. Precis. Och de syns ju inte ens i statistiken. Och de är ju de första som...
De rycker först, antagligen.
Och vilka val lämnas till dem egentligen att skaffa mat och... tak över huvudet för sig och sina.
Nej.
Så att det är ju så här. Så
det är också val i USA till hösten.
Just det.
Det har jag hört om också, så här riktigt dystopiska förutsägelser. Man pratar om inbördeskrig och liknande konsekvenser.
Ja.
När man inte ska hålla ihop samhället helt enkelt. Då blir det ganska, det är ju ganska polariserat som det är i USA. Och det är väl inte bättre av... Nej. Av det här,
så den här punkten heter ju rädslan för eller oron för den totala systemkollapsen. Samhällskollapsen då i vissa,
precis,
i vissa länder.
Hur går det för Boris Johnson? Har han blivit utskriven?
Det vet jag inte, men han mår väl bättre i alla fall. Men nu är det ju primärt USA som man pratar om, där det redan är ett sånt utpräglat klassamhälle. På det sättet, men det är ändå väldigt många människor klarar sig hyfsat då genom de här låglönearbetena eller genom traditionella låglönearbeten som är ett absolut respekterat, alltså där man, där, och det finns väldigt många sådana service, det finns en väldigt hög grad den typen av serviceyrken.
Tror du att det kan finnas en global risk när typ i USA då, och kanske också Indien, så här stora kärnvapenländer kanske kollapsar?
Ja, men jag hörde ju lyssna på Alexander Bard som gjorde en filmad intervju. Jag tror den, jag såg den på Facebook och det var, jag tror de spelade in den 2 april eller någonting. Men han pratade ju om att alltså Indien, det är, eller så här, de här, alltså han tror nog att EU var mycket känsligare, för det finns det redan mycket bråk. Man är så van, man är liksom typ om en miljon indier dör, det hade inte spelat så stor roll för Indien. Pratar han om, alltså de här länderna är inte så känsliga på det sättet. Men stabilare så, även Kina. De hanterar den här typen av kriser. De är mer vana att ha det. Så uttryckte han sig. Men jag tror ju att USA är ju ett nyckelland. När USA börjar krisa, och det krisar på riktigt, typ att så här, men vi skickar in militär här för att säkra upp för upplopp här. Och mer än att det är ett sånt där ras, att det är en specifik händelse som O.J. Simpson. Det är rasupplopp i Los Angeles eller i typ så här Compton brinner. Alltså mer så här att maten är slut. Eller att regeringen får agera och att det blir i många städer samtidigt. Då är ju det förödande på så många plan liksom. För att om USA stannar upp och krisar, då det är ju förödande för världsekonomin då. Och vi är ju så här, obehaglig dominoeffekt som kommer att, alltså det är ju så orosbetingat allt detta.
Eller hur? De får ju upp ett så här får upp verksamheter som är essentiella, eller vad man ska säga, för samhället. Dit räknas ju vapenbutikerna.
Ja.
De har ju sett bilder på att det har varit så här långa köer utanför vapenbutiken och folk köper på sig vapen som det är ju lite oroväckande ur en sån.
Men det är samma man pratar om, så här, helikopterpengar i USA, typ att man ska skickas ut checkar till varje amerikansk medborgare. Men
också... under en viss inkomstnivå då. Så man ligger under en viss inkomstnivå, så får man...
Men även där då har du ju ganska många miljoner amerikaner eller människor som vistas i USA som inte finns i systemet. Som ju någonstans också måste ha mat för dagen. Alltså där, ja, de faller mellan, de faller utanför ramarna mellan stolarna. Mm. Det är också förödande, så att det är någonting jag tänker lite grann på, den här, hur nära den då kan vara till den här
total systemkollaps.
Ja, total systemkollaps. Och att, och det var också någonting som Alexander Bard pratade om, det här att nu, just nu råder det ju liksom en sån här, i många samhällen, en stark vi-känsla och tillsammans sådär, och även inom EU har det ju varit så här att vi ska göra det här nu ihop. Men ganska snabbt börjar det här bråk, alltså krackelera ganska snabbt, alltså det här att redan nu så finns ju en diskussion i så här att det bråkas i EU då, vem som ska ta kostnaden för det här, och det är ju liksom redan infekterade debatter sedan tidigare med flyktingvågar och sånt där. Vems ansvar är det, vem ska betala för det, hur ska det fördelas?
Nationalismen i EUs nationer kanske växer också i och med det.
Nationalstaterna liksom blir starkare, och så att det finns ju mycket, plus att det är ju känsligt nu sen Brexit och allting, men just det här att den här vi-känslan, tillsammanskänslan, den fernissan är väldigt tunn.
Ja.
När någonting väl händer på riktigt, typ att mat börjar ta slut liksom, då är solidariteten inte så stark längre, utan då är det, jag ska ha mat till mig och min familj. Det blir lite så här, survival of the fittest, den starkaste rätt och så vidare. Och det blir ju väldigt obehagligt då.
Verkligen.
Så att den systemkollapsen som man kan börja skönja lite kanske på sina håll, är väldigt oroande.
Just det. Vi är kanske inte riktigt där i Sverige än, men punkt nummer två har ändå med Sverige att göra.
Ja.
Och ett hårdare Sverige med kanske en högre kriminalitet och större klassklyftor.
Ja, det är också oroande faktiskt.
Ja.
Därför att det är också oroande, absolut. För det, vi är ju inte där så naturligtvis, vi har ett starkare skyddsnät, vi är ett mycket mindre land, men det är ju ändå
man pratar ändå om ganska hög arbetslöshet i Sverige.
Ja, det gör man ju.
Som en konsekvens av det här, och man pratar om att kriminella nätverks verksamhet har blivit ganska skadad av det här också. De kommer behöva hitta nya vägar framåt också, vilket kan vara farligt då för allmänheten, eller det kommer liksom
Det kommer fresta på, men sen blir det också många obehagliga strömningar i samhället. Alltså vad har vi råd med i vårt land? Har vi råd med invandrare? Har vi råd med immigranter? Har vi råd med sånt som vi tidigare har kunnat ändå kunna argumentera för? Vi går mot ett hårdare Sverige utan tvekan. Och det är också skrämmande och obagligt och sådär. När folk kommer att behöva stjäla saker, när folk inte har pengar. Så det är ju många som kanske känner att de går på knäna ändå i olika sammanhang. Nu har ju vi en väl utvecklad skyddsnät i Sverige, men bevisligen faller ju människor också mellan stolarna i vårt land. Och det finns ju någonstans en gräns för vad våran välfärd klarar. Det måste ju genereras nya pengar hela tiden på något sätt. Så att det är ju också ett orosmoln för framtiden faktiskt. Ett hårdare, mindre humant, ett mindre empatiskt Sverige. Det kan ju skrämma lite grann.
Eller hur?
Kan jag tycka. Och i alla de här sammanhangen så är det ju alltid de som är svagast rustade som får betala det högsta priset. Naturligtvis då. Och barn såklart i sådana situationer. Så det är lite otäckt.
Ja, verkligen.
Det kan skrämma. Så vi får se vart det tar vägen. Men det är ju i båda de här totala systemkollapsen, ett hårdare Sverige, så är det ju, så vi har ju lyft det tidigare med just den här nivån av mänskliga tragedier. Alltså, då tänker jag väldigt mycket på våld i hemmet. Och det har vi ju fått lite siffror nu från Frankrike och så vidare, att det har ökat ganska dramatiskt och radikalt. Även från Sverige tror jag man har pratat om det.
Olika
typer av kvinnojourer och sådär som pratar om det. Och det är ju otroligt otäckt. Så att där har vi ju människor som får betala ett högt pris på ett annat sätt.
Eller?
Och där kanske skolan är en viktig fristad många gånger. Men där man nu inte går i skolan då, eller man är ute lite för vind för våg, man är liksom inte under ja, systemets kontroll på det sättet. Nej. Eller under systemets omsorg då. Nej,
precis.
Skolmat eller så här, ja. Det finns inga vuxna, andra vuxna som träffar en som kan se hur det är.
Nej.
Det är ju så här, va. Det är ju, det är lite otäckt tycker jag. Det är
som,
ja, och jag har blivit, ja, himla känslig för det just när man tänker barn i synnerhet då.
Mm.
Som inte får, ja, som far illa då. Så att, det är nog ganska många sådana exempel runt om i världen nu där vi kommer få räkna in det som någonstans som också som offer för den här coronaepidemin. Mer än de som dör av själva viruset då.
Ja, det blir ju som en alternativkostnad nästan.
Definitivt. Ja. Ja.
Men ja, i Sverige så är det väl från gymnasiet som man inte får i skolan. Under det så är fortfarande skolorna igång.
Inte på alla platser tror jag. Jag tror att en del andra skolor har ju stängt också.
Okay.
Tror jag i alla fall.
Jag tror grundskola upp till gymnasiet har varit öppet. Jag vet inte om de är i Stockholm nu efter påsklovet. Fram till påsklovet hade de öppet i alla fall.
Var det så? Ja. Men jag tror att jag har ändå hört en del skolor, en del grundskolor har väl stängt och en del, alltså, lekis, fritids och sånt där. Ja, jag vet inte, jag skulle låta det vara osagt, men jag har för mig att vissa skolledare har gjort det på egna initiativ.
Ja, så kan det
stängt verksamhet. Ja, hur som helst, det är väldigt många fler.
Men i övriga världen så har man ju stängt alla skolor.
Ja, det är ju en, så att, men det är ju en form av systemkollaps också då, när man liksom inte kan skydda de svagaste invånarna i ett land.
Mm.
Så att, ja. Två punkter där.
Punkt tre då, kommer väl kanske också lite i kölvattnet av en systemkollaps. En demokrati på tillbakagång. Det har man ju sett i en del länder i Europa, men även i Sverige har man ju velat ge sittande regering lite extra makt och liksom lite kraft att genomdriva åtgärder och kunna runda riksdagen i Sverige då. Men man pratar väl om i Ungern så vet han, Viktor Orbán, han har väl sett sin chans att stärka sin egna makt och även på andra platser då.
Polen.
Ja. Putin däremot fick ju skjuta upp sin omröstning om utökad tid vid makten på grund av corona. Men det kan ju hända att han ändå går starkt ur det på något sätt till slut.
Ja, det, men vet man inte. Det är ju faktiskt en del, ganska många som, och jag reflekterar tidigt över det, liksom att det är, ja, man börjar begränsa mötesfrihet eller demonstrationsfrihet. Så här. Bara detta att begränsa och man får inte träffa så många. Det är ju ett ingrepp på demokratin, fast det är ju, ja, man kan ju ändå inte säga det. Alltså, när vi pratar om Sverige så är det ju liksom inte kanske på det sättet, men det är ändå värt att reflektera över just att det blir liksom så här undantagstillstånd då alltså, de här demokratiska friheter och rättigheter, medborgerliga rättigheter väger ganska lätt då i de sammanhangen. I vad man får i vad man kan acceptera, men i synnerhet då, ja, Polen, Ungern kan man ändå, ja, det är ändå väldigt intressant, ja.
Och skrämmande också.
Ja, jätteskrämmande. Men så att vi ser demokrati på tillbakagång i den här situationen.
Ja. Och totalitära krafter ser sin chans. De tar sin chans i det här helt enkelt.
Ja, absolut. Mm. Så att det är också ett orosmål. Det är också en del i typ så här systemkollaps. Så, alltså det är en någon form av dominoeffekt som är svår att förutspå från början. Men så den kan få helt oanade konsekvenser till slutet.
Eller hur?
Men det är ju oroande att så här, första dominobrickan faller och så faller fler och så är vi på liksom en nivå nu som det för 6 veckor var otroligt svårt att förutse.
Mm.
Det blir ju väldigt så, man får ju vara extremt dystopiskt lagd. Om man hade
trott att det skulle se ut så här. Ja,
ja, faktiskt. Någonstans.
Men det är ju lite intressant att befinna sig mitt i ett sånt här skeende, för att alla såna här, vi har ju aldrig upplevt det, vi har ju kunnat titta historiskt på andra skeenden, krig och sånt, där man då historiskt kan titta, det här hände, det ledde till det här, sen hände det här dagen efter och så gick det väldigt fort här, de här sakerna hände, som är väldigt lätt att titta på när man har kartan i handen, men när man är mitt i det så är det väldigt svårt att förstå vad som händer, och lite så är det just nu. Tycker jag att det är liksom, man bara står mitt i en virvelvind och kastas åt alla möjliga håll.
Ja, ja.
Och sen i efterhand kommer man kunna titta på vad som egentligen hände.
Definitivt.
Ja.
Och den nästa punkt är ju, det kan ju ha lite grann med det att göra också, men det är ju med framförallt det här som man ser nu som kan kännas lite obagligt. Jag vet inte obagligt, men i alla fall talande att ifrågasättandet och ifrågasätts väldigt mycket idag. Det är väldigt så konformistiskt i väldigt många kanaler.
Eller hur?
Och bland människor, privatmänniskor också. Alltså så här att man förväntas liksom...
Man förväntas lyssna och göra som staten säger helt plötsligt.
Ja.
Och jag tycker att väldigt många röster som alltid står upp för det fria tänkandet och att man ska ifrågasätta makten och att man ska ifrågasätta allt som sker.
Mm.
Nu istället ropar sluta ifrågasätt. Ja. Lyssna och lyd.
Ja, ja, det är väldigt obehagligt.
Ja, och alltså jag säger inte att lyssna och lyda är fel väg att gå. Det kanske är det man ska göra. Man kanske ska lyssna på det makten säger nu och göra som de säger. Men det betyder inte att man inte ska ifrågasätta det.
Nej.
Alltså det är ju, ifrågasättandet är väl viktigare än någonsin i en krissituation, är det inte
verkligen?
Så?
Det är ju, ja, det är ju exakt det. Och ifrågasättandet är ju en av de viktigaste fundamenten för en bibehållen demokrati.
Mm.
Faktiskt. Att det hela tiden finns kritiska röster som ställer frågan varför.
Ja.
Finns det inte en bättre väg och med vilket mandat och på vilken, med vilken kostnad?
Ja.
De frågorna måste ju ställas hur obehagliga eller hur obekväma de än är och hur obekvämt det än är för frågeställaren att ställa dem. Men det är obekvämt för frågeställarna att ställa de frågorna idag.
Ja.
Och att kritisera eller att liksom ändå väga in eller alltså göra avvägningar och det, man kan bli beskylld för både det ena och det andra om man ska vi ta de debatterna offentligt i många sammanhang. Nu tycker jag ändå att vi har ju säkert kanske i Sverige ändå den högsta nivån av acceptans för vi har ju inte gått så långt i Sverige som man har gjort i andra länder. Man Nej. Tittade också och läser om man tittade på såg det här reportaget från när man jämförde Sverige med Norge så i Sverige har vi ju ändå befunnit oss på nivån där vi har i väldigt hög grad man har väldigt hög grad bett befolkningen att göra vissa saker.
Mm.
Man har uppmanat svenska folket att göra vissa saker. Medan man då exempelvis i Norge har man ju mer använt lagen, alltså rent juridiskt, att man har satt ner foten och sagt det här är nu gäller de här undantagslagarna.
Ja.
Och
så ser det ut i många andra länder också.
Så ser det ut i alla andra länder nästan.
Ja.
Utom i Sverige. Och det är ju därför att Sverige är så här omskrivet och som det stora experimentet i sammanhanget då. Så vi är ju inte fortfarande är det ju inte så här långt gånget i vårt land då. Men det är ändå det är ju fortfarande väldigt viktigt att att samhället får fortsätta att vara öppet i den här åsiktsfriheten i den seriösa debatten, inte i den här jävla, inte i något jävla flashback trollande liksom med påhopp och skit, men alltså i den öppna seriösa konstruktiva debatten att alla de här obekväma frågorna får ställas utan att och att de ändå tas på något sätt seriöst. Annars hamnar man ju nära någon form av det blir väldigt konstigt. Det blir väldigt underligt. Men att ändå känns det som att och det har också jag reflekterat över i vissa länder nu så, och det är också ett jättebra exempel på hur man börjar inkräkta på demokratin. Alltså det blir förbjudet att skriva om vissa saker.
Mm.
Jag tror att det var, i vissa länder var det förbjudet att aprilskämta om corona exempelvis.
Ja.
Och så är att typ att nej, det är viktigt att bara den rätta informationen får komma fram. Så helt plötsligt blir det reglerat vad man får skriva på Facebook eller... Ja, vi får inte förvirra folk nu, så det är viktigt att bara rätt personer får prata, skriva och tala.
Eller hur? Vi pratade innan vi...
Och det sjuka tror jag är att ganska många har accepterat det.
Alla accepterar ju det.
Men jag tror också i Sverige att många hade liksom tyckt att det var rimligt.
Ja.
Vilket ju är jätteobagligt att man inte tänker ett steg längre i de sammanhangen.
Nej, ja, det är ju att det genomförs. Det såg man ju... vid 9/11 så genomförde man ju ganska stora inkränkningar då i den personliga integriteten i USA som har levt kvar sedan dess.
Ja.
Det är man ganska orolig för nu i Europa också.
Ja, just att
man lyssnar mycket på Piratpartiet till exempel som har koll på de här frågorna väldigt mycket. Att det är väldigt många länder som försöker införa det här att man ska få spåra folk via mobiltelefonen så att man vet vart de sjuka är och såna här saker.
Ja.
Med all den här spårningen och allting, det kommer ju leva kvar efteråt när corona inte längre är det stora problemet.
Nej. Så använder sig i något helt annat syfte.
Ja, så kommer fel Viktor Orbán till makten så kan han ju spåra sina meningsmotståndare att, motståndare och
sätta ner foten där ja. Han tycker att det passar liksom. Punktmosa myror.
Vissa debattörer, du förstår ju. Vissa debattörer är ju väldigt fyndiga på att uttrycka sin oro över det här. Och Jens Garnman, som jag följer på Facebook och läser hans nästan dagliga inlägg då, ja. Som ju är ju helt briljant många gånger i sin liksom, han är ju ironisk, ironi är ju också otroligt viktigt nu.
Ja.
Men just det här att han väver in då termer ifrån.
Ironi kan mycket väl bli förbjudet.
Ja, men precis, därför att ja. Det förvillar och förvirrar.
Ja.
Ja. Så här.
Ja, verkligen.
Nej, men
ja,
han använder ja. Många av de här uttrycken från 1984. Där är ju den boken är ju så att typ så här, ord blir förbjudna. Mm. Eller visst, man ska använda, man får bara använda så istället för, man säger bra, och istället för, man får inte säga jättebra. Jättebra finns det inte som ord, man ska säga plusbra.
Ja.
Och är det riktigt, riktigt bra, då så är det dubbel plusbra.
Ja, och vissa ord får förvrängd betydelse. Ja, och så här, ja.
Ja precis. Och han liksom väver in då liksom så här plusbra, dubbel plusbra. Så här, så ett, i sån här dystopisk...
Mm.
Någonstans.
Veckans boktips kanske George Orwell, 1984.
Ja, alltså ja, om man vill ha ännu mer ännu mer dystopisk ångest, men det är ju ändå en ja, den boken tycker jag är relevant läsning i alla sammanhang för att värdera demokrati och yttrandefrihet eller ja, vad ska man säga, men att någonstans ja, den är ju en väldigt allmänbildande otäck bok, men otroligt relevant läsning, alltid.
Mm.
Får man ju säga.
Eller hur?
Ja, svårt för oss att leva oss in i, som aldrig har levt i en totalitär diktatur.
Mm.
Men naturligtvis då. Så att en tumme upp för den fortsatt konstruktiva, öppna debatten, där ändå saker ifrågasätts och vägs liksom. Mm. Det kommer vara viktigare och viktigare och längre ju oroligare saker blir faktiskt.
Mm. På den sista punkt då, på den här listan över orosmoln,
ja,
är ju det som vi har pratat om mycket redan innan corona, det är ju folkhälsan.
Och då menar vi inte folkhälsan så tillvida att
man får viruset.
Nej, utan vi pratar om
isolationen, att i alla fall en viss grupp av människor kommer röra betydligt mycket mindre på sig än vad de gjorde innan.
Det blev, ja, dels det, ja. Att det är väldigt många, nu ser man visserligen i många, en del sammanhang att det tränger på vissa parkeringar vid motionscentraler och sådär. Men för den stora breda befolkningen, populationen, så tränas det nog väldigt mycket mindre nu.
Det tror jag. Gissningsvis är ju alla de här fulla parkeringarna fyllda av folk som rör sig ganska mycket i vanliga fall, men som har fått mer tid till det nu, gissningsvis. Sen kanske också folk som rör sig lite mer än tidigare. Det finns ju såklart dem också.
Men utan tvekan är det ju så att människor dricker mer nu också.
Mm.
Det är ju ingen vild eller vågad gissning. Faktum är att Systembolaget hade rapporterat en ganska kraftig ökning av sin försäljning.
Mm.
Så att människor dricker ju mer nu.
Mm.
Typiskt i tider av oro.
Eller hur?
Tror folk äter sämre. Ja, typ då mera godis. Också en form av tröst.
Jag är värd det här nu för att livet är lite jobbigt.
Absolut.
Det är precis som i vanliga fall. Att man gärna unnar sig när det är lite jobbigt.
Ja.
Och blir det ännu lite jobbigare kanske man unnar sig ännu lite mer.
Och den totala konsekvensen, ja, så att och också då,
jag unnar mig lite mer till exempel.
Ja, jo, absolut, ja. Och det kan man ju göra på ett bra sätt kanske också, men om vi pratar folkhälsa, dels då i det fysiska måendet, konsekvensen av sämre träning eller för den gruppen som verkligen behöver det då, om vi pratar om våra äldre som kanske är väldigt mycket beroende av att få komma ut och ta sin vanliga promenad till exempelvis mataffären eller alltså den här vardagsmotionen som ändå som i det läget då spelar oerhört viktig roll,
ja.
Där man blir bestulen från den, då blir man från att kanske vara kapabel till att bli ganska skör och därigenom också mera mottaglig.
Mm.
Eller man inte kommer ut, får vara ute i solen, eller man vågar inte gå ut, man begränsar sig väldigt mycket.
Mm.
Ja, den ökade alkoholkonsumtionen, den ökade godiskonsumtionen eller ja, dålig mat. Men sen ska ju då det läggas till då den kostnaden för mentalt och psykiskt dåligt mående. Mm. Alltså dels på grund av den allmänna oron eller som konsekvens också av att man dricker mer, rör sig mindre, äter sämre. Mm. Det får ju också en konsekvens på måendet, men så får man addera på då oron för situationen och att träffa färre människor kanske i sin vardag, alltså den här isolationen. Familjer träffas inte, man träffar inte mormor, morfar, farmor, farfar. Man umgås liksom inte på det sättet nu, man begränsar sitt, sin, man begränsar sitt umgänge och sin, sina sociala kontakter. Mm. Det är också en, ett, kommer till en kostnad.
Någonting slog mig nu. Man ser ju i alla fall tider av krig, den sortens kris, så brukar ju det psykiskt dåliga måendet sjunka lite för att man får ett väldigt tydligt mål i livet, vilket är att överleva då. Som gör att många som mår psykiskt dåligt för att de kanske inte har en mening med livet, deras liv får helt plötsligt en väldigt tydlig mening. Ja, det är ju där var kul att veta hur den här krisen påverkar just den. För jag känner ju som du att det psykiska måendet borde ju bli sämre. Men det skulle ju kunna vara tvärtom också då, kanske, om man kan likna det vid en krigssituation.
Jag läste ju någonstans, jag vet inte om vi sa det förra gången, men typ att de som redan lider av psykiskt dåligt boende mår lite bättre just nu för att resten av världen närmar sig deras... Typ så här, nu blev det så illa som man hade förutspått. Eller nu blev det så illa som...
Det var ju det här jag alltid sagt.
Ja, eller, eller, eller lite så här. Nu har det här dåliga som jag gick och oroade mig för att ha hänt. Och, eller att rest, typ så här, den höga nivån som alla andra håller kanske närmar sig mer den nivån som man själv höll då.
Ja, just det. Det är också en aspekt. Spekulerar
i det där då. Men sen tror jag att krigstillstånd, det är mycket, det är ju, det är ett mer, det är ett konkret, det är ett konkretare hot, tydligare hot. Alltså det är en mer konkret fiende någonstans.
Eller
hur? Jag läste en krönika av Lena Andersson i DN, ja, men de var igår, de pratade om det här liksom att och att det är som det som också så att säga är signifikativt för en kris, det är ju att den är temporär. Så, och att det finns liksom någonstans typ bara det här händer så kommer det att bli bättre. Men och att det tillståndet får, det här tillståndet av liksom en kris får liksom inte bli ett permanent tillstånd, för då blir det ett extremt olyckligt dysfunktionellt samhälle liksom.
Precis.
Det här Nordkorea, alltså typ så här, vi sluter oss nu i rädsla för en inbillad fiende eller liksom så här.
Ja.
Det blir ett extremt kontrollerat, ja, dysfunktionellt samhälle då.
Just det. Ja, det underbygger de här totalitära krafterna lite på ett sätt.
Ja, det gör det. Ja, så det var ju fem ganska allvarliga orosmoln då som vi lyfter här nu då. Ja,
men det verkar positivt för framtiden här, känner jag.
Ja, men som sagt, ingenting blir ju bättre av att inte prata om det eller lyfta det.
Nej.
Utan bara genom att man dryftar den här oron känns det lite bättre.
Både stoikerna och vad heter den här löparen, Rune Larsson, ägnar ju sig åt att föreställa sig eller så här, negativ visualisering nästan. Vad är det sämsta som kan hända? Tänker man ju lite på det sämsta som kan hända, så tänker man att det här kommer hända och allt det här riktigt dåliga. Ja. Och sen när dagen har gått så inser man att det händer inte så mycket dåligt ändå.
Nej.
Lite så var det kanske var lite det vi gjorde nu.
Det som Rune Larsson annars ägnar sig åt, eller som han har gett uttryck för, det är ju det som man i psykologin kallar för delayed satisfaction.
Ja.
Typ att man ändå har belöning att se fram emot längre fram. Jag lider lite nu, eller så här, det här är jobbigt, men sen kommer det... När jag går i mål blir det underbart liksom.
Ja, just det. Ja, detta var second hand information från någon som hade lyssnat på honom i framgångspodden.
Ja, men det så kanske det. Kanske har den metodiken som individ då. Ja, det var fem orosmoln på himlen som är mer som ju inte direkt påverkar oss här och nu just nu. Sanningen är ju att vi som sitter i Borås här, vi lever ju lite i en bubbla även, alltså i Västsverige, så man märker ju inte jättemycket av konsekvenserna på något sätt. Eller i Sverige i stort, för vi har inte fått några stora restriktioner och sådär.
Nej.
Så att det är ju inte så att man känner av den krisen som man hade gjort om man hade bott i någon annanstans i världen helt enkelt. Man behöver gå runt med munskydd eller stå i kö för affären, eller nu behöver man bara stå lite isär. Men alltså, men det är ju mer så utifrån det vi läser och hör. Så var det här fem saker som är lite läskiga framtidsscenarion.
Det som hittills har varit så här mest påtagligt för mig i samhället som påminner mig om att det här existerar är de här plexiglasskivorna som numera hänger på alla matvarubutiker mellan kassörskan och mig då som kund.
Just
det är det mest påtagliga faktiskt som jag alltid påminner mig om att just det.
Och det är ju corona. För mig är ju det sån här, det är för mig är ju det rånskyddsplexiglas. Det är ju sånt som man
känns typ, som gammalt postkontor.
Ja, men det är så här, men det är ju så här bensinmack i Los Angeles, det är typ så. Man alltså, eller vissa såna områden liksom.
Precis, där man sitter i en bur.
Eller i Sydafrika. Ja, liksom, man sitter i typ i en bur och så får man skicka in pengarna via en lucka och liksom. Så att, så är det ju då. Men sen har vi då fem faktiskt då som vi har skrivit positiva konsekvenser av situationen eller så. Och det är mer utifrån våran självupplevda tillvaro.
Ja, man kan säga att vissa av de här fem i alla fall är ju kanske möjligheter man ska ta tillvara i det här.
Lite grann förankrat i 50 för framtiden kanske.
Ja.
Och alla de här bygger ju då på, det är ju från vårat perspektiv, det är ju inte sådär va, för att många människor går ju fortfarande till jobbet som vanligt och liksom livet går verkligen på som vanligt, man märker liksom ingenting.
Det är olika för alla såklart.
Olika för alla såklart va, men för våran del då som har fått väldigt mycket mera ledig tid, eftersom våra verksamheter till stor del ligger nere, vi har fått en paus i det hela, så har vi ju då hittat fem konsekvenser av det här som ändå är som man kan välja att se positivt på.
Precis.
Och som jag vet att många andra runt om i världen också reflekterat över, som har yrken som kräver mycket resande eller vad det nu är liksom.
Eller
hur? Man helt enkelt så här, din verksamhet har satts på undantag just nu. Mm. Det går inte att resa, eller det finns ingen business att göra, det finns inga event, det finns inte det här och det här och det här liksom så. Och i den här lediga tiden, den här förädliska långledigheten som är då långfredag, Groundhog Day.
Såg du den här roliga som någon hade lagt ut påskveckan 2020?
Ja, jag såg det. Långmåndag, långtisdag, långonsdag, långtorsdag, långfredag. Ja, ja, vi ska
roligt, tema.
Ja, absolut. Men det är lite så det är, och det är ju det. Hela det här 50 för framtiden byggde ju på det här att Så är ju det de facto.
Ja.
Exakt så känner jag, upplever jag min tillvaro just nu.
Mm.
Det är som en enda lång jävla lång rad röda dagar just nu.
Ja.
Men och då får man ju i det här, man får ju inte falla in i det. Man får inte falla i den björngropen.
Livsfarligt.
Ja, det är livsfarligt, passivitet.
Mm.
Så att men fem konsekvenser som vi upplever i det här då. Den första är ju då att nu är ju tiden, just det här att det är en paus, och hur många gånger har man inte önskat att tillvaron tog en paus?
Eller hur?
När det är stressigt,
när det bara rullar på och det sker saker liksom efter varandra utan vägg i vägg nästan, man säger.
Precis.
Det är ju nog det folk önskar sig mest av allt. Eller det är ju det folk.
Folk pratar ju alltid om det.
Fan, snart ska jag gå hem från jobbet, då blir det lugnt och gött ikväll. Sen blir det helg, det blir lugnt och gött. Sen blir det semester, jäklar, då blir det långgött och lugnt och paus.
Men många skojar ju om det liksom. Ja. Fan vad gött, du borde ta en paus eller checka ut eller sådär va. Folk pratar om att ta ett sabbatsår eller men såhär.
Mm.
Många gånger så pratas det om att man behöver tid att fan, det vore skönt med lite tid för utvärdering och sådär. Och den tiden är ju nu. Den tiden har vi ju fått nu.
Mm.
Fast vi har inte valt den själva. Den är ju högst ofrivillig.
Så är det ju.
Men det, är ändå,
det går ändå att greppa den, ta den, göra den till sin.
Man kan göra det till sin tid, ja. Mm. Precis, det var väldigt bra sagt. Man kan ändå göra det till sin tid. Det gör det till sin möjlighet att faktiskt då utvärdera det man gör, kanske.
Ja.
Stanna upp och reflektera över sin livsstil och sin verksamhet.
Ja, utvärdera, omvärdera både privatliv och karriär, och det spelar ju egentligen ingen roll vad man jobbar med. Nej. Alla som i alla fall är permitterade eller vad man än gör, så hinner man ju utvärdera, är jag liksom på rätt spår eller är jag nöjd med det jag håller på med?
Ja, absolut. Där är ju att ändå på något sätt jobba, men att jobba med mycket mer med utvärdering helt enkelt då.
Mm.
Typ, vad kallar man det? Nutidsanalys.
Typ.
Eller nuanalys.
Ja, och i förlängningen också då kanske utveckling framåt.
Ja, just det.
Om man hinner komma dit innan dödläget släpper.
Punkt nummer två är ju att den här nivån av FOMO Ja, precis, som man kan uppleva, eller som jag tycker inte att jag lider så mycket av det annars, va? Men jag vet att många, det finns ju ändå en grej det här med fear of missing out.
Ja,
den att hinna ju... med och vara med på allting, det som man vill vara med på, den är ju lite, den är ju liksom begränsad nu, för det finns liksom ingenting, det finns väldigt lite att missa som inte finns rakt framför en.
FOMO har försvunnit lite kanske i folks liv.
Jag har hört det berättas om människor som annars reser jättemycket, som åker och så här, känner att de mår bättre än de har gjort på väldigt, väldigt länge.
Ja.
Därför att de har bara också tvingats stanna upp och take stock.
Sluta jaga.
Ja, men lite så faktiskt då.
Ja.
Och att den här, de här som är lite FOMO-sjuka får läka ihop lite.
Just det.
Vila från det helt enkelt. Och får en väldigt välbehövlig paus från det som är stressande då i tillvaron.
Ja, ja men verkligen. Det är ju, kan ju vara väldigt positivt för många då.
Ja, precis. Mm. Och ja, nej men så ja, nej men det känner jag också, men också så här FOMO, det kan också vara FOMO i det här, alltså rent affärsmässiga, yrkesmässiga eller businessmässiga, typ att man måste hoppa på den chansen, den typ det tåget, typ det är så här, okej, det är många, för att använda en riktig jävla klyscha, det är många bollar i luften liksom.
Ja, precis, man vill inte säga nej till någonting för att man kanske inte har råd att säga nej till någonting. Eller
det är många företag, som mitt företag, jag har flera olika ben att stå på och det blir liksom hela tiden så ska det balanseras. Nu har allting tagit en paus på det stora hela. Förutom då det som man skulle kunna då relatera till egen produktion, ja, exempelvis eget skrivande och sånt här. Men i allting
och
som är, ja, men allting som är, ja, och det här, men allting som är projekt och som involverar andra människor i såna verksamheter som jag har, så finns det liksom inga, bollar att springa på just nu.
Nej.
Direkt.
Eller?
Så att det också så här, även där då blir det en så här, ja, det finns ingenting direkt. Det är ingenting du missar nu. Det är ju den positiva konsekvensen av att faktiskt vara på långhelg.
Mm.
Typ sånt som man har sett, som man ser fram emot annars.
Eller
min långhelg, att det är så här. Det kommer inga mejl just nu.
Nej.
Inga viktiga mejl i alla fall.
Nej.
Det kommer liksom ingenting som kräver någon form av responsåtgärd precis nu.
Nej.
Det är liksom inget, här brinner inte några knutar just nu.
Eller hur?
Hela skiten har brunnit ner eller eller jag vet inte,
det finns inga knutar kvar att brinna i.
Så
det är lite svårare faktiskt.
Det är lite svårare. Ja, faktiskt.
Men ja, nej, absolut går det att vända till en positiv känsla.
Och tredje punkten som jag har ju pratat om en hel del tidigare och som är en sån här FOMO-grej kanske, som man annars då i kanske stressas av, det är att man inte riktigt hinner med sin familj eventuellt då.
Mm.
Det har man ju mera tid till för nu.
Verkligen.
Jag har ju mera tid, jag hade ju varit i USA nu och tränat, det hade ju varit härligt på ett annat sätt, men samtidigt hade jag ju saknat min son jättemycket och Elin lite grann med framförallt Rufus.
Ja.
Mer så.
Båda två gissar jag.
Ja, jo, absolut så. Men så det är ju sån här, det ser jag ju som en liten bonus nu varje dag jag vaknar upp med lilla Rufus i sängen jämte mig.
Ja.
Att, ja men det är någonting, det är en vinst, det är ett värde av det här.
Du hade med i dina 50 för framtiden att ni skulle spendera mer tid ihop och kanske vara ute mer ihop och sådana saker du och Rufus.
Ja, jag gör någonting varje dag.
Ja, det har blivit så eller?
Ja, alla dagar som jag var ju och cyklade några dagar som, men absolut. Det blir ju väldigt mycket mer familjetid.
Ja.
Det är väl fint.
Det är det verkligen.
Och det tror jag alla kan utnyttja den här pausen för då.
Mm.
Som något konstruktivt.
Verkligen. Ja, som vi sa innan, mer familjetid är ju kanske inte positivt för alla människor i samhället.
Nej, men det är utifrån vårt perspektiv just det här att man gör saker tillsammans som man annars kanske inte hade hunnit riktigt eller kanske varit lite för stressad för att göra. Eller för att...
Ja, precis, man kanske inte hade njutit av det riktigt ordentligt. Man kanske har mer tid att njuta av det man gör med familjen nu.
Ja.
För att det är ingenting, om du ska äta middag klockan 5 så är det ingenting klockan 6 som du måste iväg till eller... något liknande. Man hinner mer landa i situationen.
Det finns en långsamhet som nu har införlivats till familjelivet som är ganska behaglig faktiskt.
Mm.
Det bär mig emot att säga det.
Men Erik Wikström alltid haft rätt att middagen ska vara klockan 5.
Nej, inte så. Men att det är lite det här, och det går in också i det här med att omvärdera sin livsstil liksom, att där är ju den stora vinsten i livet liksom. Det är ju att få vara med familjen och nu har man ett överflöd av det liksom, och det har blivit en långsamhet. Det är väldigt lite som känns bråttom just nu.
Mm.
Och det är väl, och det är ju härligt. Och det är ju, så här, att man kan få känna det på det sättet då.
Mm.
För mycket långsamhet för länge blir ju förödande också.
Ja,
men att, ja, men att nu finns det en långsamhet och en ledighet kring familjetiden. Om man nu kan hålla oron för sin, ja, exempelvis privatekonomi stången då.
Precis.
Så finns det ju saker att njuta av samtidigt.
Mm.
Och samma är det ju med punkt... ja, eller ja, både familjetid och träningstid faktiskt ska vi säga, det är samma punkt.
Ja, ja, det finns ju lite mer tid till det mesta annat då, som inte ja, är ja. Just jobb.
Ja, precis.
Ja. Men punkt nummer 4, det är ju återhämtning och vi har skrivit paus där, men det har vi redan pratat om att alltihopa är
ja, men riktig, riktig återhämtning, just det att...
Riktig sömn och... Eller hur tänker du?
Ja, men också det att långsamheten gör ju att man får återhämta sig på ett annat sätt och också där om man får hålla oron stången så... Den här långsamheten och ja, bristen då på saker att göra i den mån man, det bestämmer man ju alltid själv. Liksom. Man skulle ju kunna sätta sig ner och skriva en ny bok om man vill. Men alltså, det blir ju ändå tid till återhämtning. Det finns inte, liksom, det är inte mycket man behöver ja, ställa klockan för att gå upp för att göra på morgonen. Om man Nej. Inte bestämmer sig för det själv. Liksom. Men det är färre saker på kalendern. Kan säga. Och det blir ju också där om man utnyttjar rätt tid till välbehövlig återhämtning och vila.
Mm.
Och allt det här förutsätter ju att man har rätt mindset in i detta. Ja. För att man kan ju ägna den väldigt mycket mer av den tiden till att vara orolig, stressad.
Ja, man kan ju hänge sig åt att scrolla nyhetsflödet och läsa allt om nya dödsfall och annat och bara oroa upp sig mer. Nej, ja. Det är ju, alla de här grejerna har väl egentligen med mindset att göra.
Ja, det har det. Men väljer man att se det på det sättet så finns det ju nu en i det här pausläget, långsamhetsläget, lediga tidsläget eller om du bara kallar det arbetslöshetsläget
ja.
Så finns det ju tid faktiskt för återhämtning. Finns tid också för vila på ett djupare plan, mm. på ett mera grundläggande plan liksom, i vad man nu lägger. Och jag tror ju att familjetid och träningstid är ju nyckel till vila och återhämtning.
Mm.
Finns, och det är klart, om jag talar för min egen del så har jag ju extremt mycket träningstid annars, men man får ju trycka in det mer liksom. Det hade ju varit orimligt, när man ska ställa klockan för att gå upp tidigt, då har det en kostnad någonstans i andra änden. Då. Mm. Nu har man mer naturlig tid och möjlighet för både familjetid och träningstid, men att man samtidigt också kan vila ordentligt.
Mm.
Och det är inte heller helt obehagligt.
Nej,
det är skönt, också faktiskt. Lite angenämt så mm. sätt, om man väljer att se det från det perspektivet. Om man är lite så här bara jag skiter i det och bryr mig. Jag bryr mig inte nu längre. Jag kan inte bry mig om det här längre. Eller Nej. Så jag kan inte oroa mig för det här. Så det är ju helt utanför mina händer. Så när man har kommit till det läget och man bara säger nej men det här får pågå så länge det får pågå då.
Mm.
Det är inte jag som bestämmer i vilket fall. Eller... Så blir det ändå, man kan landa lite skönt i det då. Man
landar lite fluffigt.
Ja, men ändå så i den här konstruktiva då, att man utnyttjar det då till att göra väldigt positiva saker. Det är ju väldigt mycket i det här för framtiden, men det blir ändå, man utnyttjar det till någonting väldigt värdefullt. Att det blir så här, men vad fan, det är ju det här man pratar om annars, att man hade velat ha mer tid till.
Eller hur?
Ja, men nu har vi ju den tiden, nu finns den ju här.
Mm.
Nu finns den ju här.
Eller hur? Och, ja. Den gör ju det, även om inte allt runt omkring är som man kanske hade önskat, så har man ändå tiden till att göra det.
Ja.
Sista punkten då, du sa det tidigare i uppsnacket tror jag, det här med att man ringer lite mer till sina kompisar och så nu, stämmer av.
Ja.
Man kanske hör av sig till någon som man inte hört av sig till på länge och bara stämmer av, kollar läget, är allt bra eller?
Ja,
så här.
Så. Framförallt har man har ju hela tiden en gemensam referensram när man pratar om allting nu.
Ja, vem typ, man ringer till så är det liksom, det här ligger ju som
hur klarar ni det här? Ja. Hur går det för er?
Ja.
Lite så här. Ja, men du vet, när vi var i Stockholm där och när jag höll en digital föreläsning och så bara det så blir så här natur, ni får kämpa på. Vi är med. Vi får kriga på liksom.
Alla vi pratar med.
Ja.
Sushikocken.
Ja.
De vi kände som var på föreläsningen, de på hotellet. liksom allting, man behöver inte ens säga att det är corona man pratar om.
Nej.
Alla vet, man behöver, hur går det för er?
Ja.
Nej, det är konstigt här nu.
Ja, glad att ni är här också. Ja. Ja, glad att ni kommer hit i alla fall. Mm. Och, ja.
Ja.
Nej, men just detta, att det finns ju en liten sån vi-känsla. Vi pratar om att den kan vara ganska tunn också, alltså samhällsmässigt sett.
Ja.
För nu pratar vi mycket så här, ja, vi ska hålla ihop. Men för dem, alltså i... Det finns ju ändå någonstans en så här vi-känsla, ja, vad kan man säga, branschmässigt, lokalt, regionalt, även nationellt på något sätt också.
Ja,
globalt är det ju nu liksom att vi har slåss mot en gemensam film, men det är ju så abstrakt i sammanhanget. Men någonstans finns ju en vi-känsla i detta. Det är en situation som vi alla uthärdar eller genomlever.
Mm.
Och det, någonstans finns ju det en sån här än så länge då en vi-känsla. Man kan ju välja att se det så i alla fall. Och det människor gör bra saker för varandra också. Vi ser att människor är självuppoffrande faktiskt.
Eller hur? Och jag tror att väldigt många känner nog i alla fall en ökad vi-känsla i sin direkta närhet med vänner och familj.
Ja.
Det är i alla fall majoriteten skulle jag gissa på upplever det. Men också som du säger så här, folk går och handlar åt sina grannar i trappuppgången som man kanske aldrig har sagt hej till innan eftersom vi bor i Sverige.
Just det. Vad frågar du det?
Ja. Är det bra? Ja. Man har lite koll på varandra. Liksom.
Pizzabagare bakar pizzor och åker ut med till äldreboenden eller till vårdpersonal och sånt.
Asta på trean, hon är över 90. Är det någon som har koll på henne?
Aha,
jag vet, jag hade pratat med henne, men ja.
Just det.
Man har liksom, man börjar få lite mer koll på sin omgivning.
Ja, men en fin någonstans en ja, lite så här omsorg om varandra på något sätt. Och det är ju väldigt positivt naturligtvis också.
Eller hur?
Och att folk, man bryr sig lite mer om och frågar lite mer om hur andra har det helt enkelt.
Mm.
Och man väntar in svaret lite mer.
Eller?
Så annars är det så här, ja men det är bra liksom. Ja, fullt upp. Ja. För fan, det är skitmycket att göra. Nu är det ju tvärtom liksom. Många som liksom kämpar med olika saker.
Mm.
Och där finns ju någonstans en gemensamhet i det hela.
Verkligen.
Så att, det finns en gemensamhet ska jag säga, kanske mer än en vi-känsla, men en gemensamhet i det här också.
Ja, ja, det blir
en stärkt gemensamhet.
Det blir en naturlig gemenskap.
Ja.
Som du säger då, som Trump benämner det, the invisible enemy.
Ja, just det.
Är duktiga på det, amerikanerna.
Ja, just det.
Ja,
precis. Hans ord är ju ändå, hans favoritord är ju tremendously annars.
Ja. Tremendously.
Ja.
Ja, han är ju väldigt lustig att lyssna på. Alltså.
Ja.
Mm.
Ja, det är helt absurt.
Men det är våra fem... de fem ljusglimtarna då, kan man säga.
Ja, som vi ändå valt att se, som vi i våran situation då upplever, vi ser, alltså som är relevant för oss.
Eller hur?
Så det är ju inte alla har ju inte fått den här pausen i sin tillvaro.
Nej, och de här listorna går naturligtvis att göra längre eller variera hur man vill.
Ja, men och hur man väljer att se på det, så blir ju inställningen fortsättningsvis väldigt viktig.
Mm.
Tremendously important är det.
Ja, faktiskt.
Ja.
Kanske det som
är
kommande.
Ja, men det är det ju. Alltså, det blir ju så, ja, hur man väljer att se på det. Ja. Alltså att man kan ju se då paus här nu som påtvingad passivitet eller man är bakbunden på något sätt. Liksom. Man är fängslad, inlåst. Men man kan också se det som en ledighet, en ledig tid, en semester, om än ofrivillig. Alltså
det man kan se det som en möjlighet.
En möjlighet, ja.
Så en möjlighet att växla upp.
Ja, precis. Också. Så att mindset, att göra sig stark för framtiden, för den tiden som kommer att komma någon gång längre fram.
Mm.
Så att, och det är ju också med de här fem orosmomenten att det krävs ju en strategi för att hantera det. Världen kommer ju fortgå på alla sätt och vis. Och det här, det är situationer som kommer att utvecklas, men att jag tror fortfarande på det. Vill gärna kolla på ett eller två nyhetsprogram på kväll, men sen jag sitter liksom inte och frossar på nyhetssidorna i övrigt så. Jag vill hålla mig uppdaterad och informerad hela tiden. Så det tycker jag, det är ett av mina bästa sätt att ändå tackla det här känslomässigt om inte annat då.
Eller hur?
Att veta och kunna få ja, läsa lite vad den skriver, vill höra vad den säger, kunna väga in och göra egna ja, bedömningar eller så.
Ja, verkligen. Jag är ju inte någon stor nyhetskonsument i vanliga fall och har inga så här tidningsprenumerationer och annat. Men DN är ju gratis nu under hela den här, i alla fall fram till någon gång i maj
ja.
Till att börja med.
Just
under hela den pandemigrejen. Så att DN-appen har jag nu och stämmer av en till två gånger per dag i. Så att då får man ändå en liten lagom bild.
Så är det,
tycker jag. Mm. Härligt, men du, vi kommer tillbaka nästa vecka då.
Vi krigar vidare och ja. Podden, ja, det tuffar ju på. Det är ju en av veckans få fasta punkter nu, menar jag.
Eller hur? Härligt.
Tack för att ni lyssnar. Hoppas ni allihopa mår bra där ute och att ni krigar vidare också. Upp med humöret, upp med hakan.
På återseende.
Hej.